Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi kan börja så här då. Så, en ny racinghelg kommer ju... Förlåt, jag börjar.
I want to know where my easy rider gone. Does I want to know where my easy rider gone? Is the easy rider to ride all so long?
Välkommen till Indiepodden avsnitt 43. Jag heter Ronny Larsson Miles och med mig har jag
Jakob Fredriksson.
Ja, trevligt och trevligt. Hur är läget, Jakob?
Det är finemang. Fullspäckad racinghelg och men ingen IndyCar den här helgen. Men dramatiskt MotoGP, inte jättedramatiskt Le Mans, men Le Mans är alltid väldigt speciell, så jag har haft det fint.
Har du lyckats sova igen dig då, eller höll du dig vaken hela helgen?
Sådär, igår efter ett Le Mans 24 timmar så livet känns lite tomt. Så jag fick sova igen mig då, men idag var jag lite barnvakt åt systersonen och det inte varit så mycket sova därmed. Men ja, man blir lite sliten av att vara vaken så där himla länge ändå.
Jag måste säga det när du sa om MotoGP. Det är ju helt otroligt där nu hur jämnt det är när inte Marc Márquez är med i bilden för tillfället. Vi har alltså, vad är det som skiljer de tre, fyra första i mästerskapet nu?
Fyra poäng tror jag. Fyra poäng. Eller de tre första, en poäng då. Dovi leder med, Andrea Dovizioso leder med en poäng för Vinales och Fabio Quartararo. Johan Mir, fyra poäng efter.
Ja, det är otroligt. Om ni inte tittar på MotoGP för tillfället så missar ni någonting. Så herregud, sätt på nästa race. Det är nu till helgen redan.
I Barcelona då. Ja. Någonting jag dock missade i helgen, det var Supercars Australia. Vilket är ju lite dumt med tanke på den här IndyCar-nyheten i veckan om att Scott McLaughlin ska köra IndyCar-finalen i St. Pete. Så jag har varit dålig på att catch up med Supercars efter de fortsatta säsongen efter pandemin.
Men det är ju väldigt mycket som händer nu. Det känns som att Sebastian Bourdain blir klar här nu då för att, inte nog med att han blir klar för att köra nästa säsong, utan han kommer ju köra de avslutande racen då för AJ Foyt. Och så får vi trots allt in Scott McLaughlin också den här säsongen. Det är ju jättekul, men det är väl helt klart att han kommer köra full säsong nästa år. Det kan ju...
Jag vet inte.
Tror du inte det?
Alltså pandemin har ju definitivt gjort det svårare för honom att flytta till USA. Så det kanske är frågan om han vill.
Vad är det som skulle göra det svårare för honom att flytta till USA? Jag tänker att han har ju en amerikansk fru till exempel, och de har väl länge tänkt på att flytta till att rota sig i USA igen. Är det någonting inte särskilt du tänker på?
I och för sig, men jag tror fortfarande läget eller pandemin i USA är betydligt värre än vad det är i Australien. Men i Australien har ju varit lite mer disciplinerade och har haft väldigt hårda lockdown-regler som har spelat en himla massa spratt för Supercars-cirkusen. Så, ja. I alla fall så St. Pete är ju veckan efter Bathurst, som är en annan av mina favorittävlingar. Så det kommer bli en hektisk vecka direkt efter då. Där McLaughlin är regerande mästare, om jag inte minns jättefel. Det vore kul med ett nytt ansikte i en Penske-bil i alla fall. Det var ett tag sedan.
Och på tal om crossover så här nu, det är någonting som jag hade missat som du gjorde mig så vänligt uppmärksam på här nu innan vi började spela in. Det är att Connor Daly ska göra ett gästspel här nu till helgen.
Jajamän, Connor Daly ska köra i NASCAR. Inte toppdivisionen utan i truckserien. Det är ju alla tre danska serier kör i Las Vegas i helgen och Connor Daly kommer köra för någonting som heter Nice Motorsports. Kommer bli sponsrad av iRacing och det blir hans första lopp i NASCAR truckserien. Så det kan bli lite kul att se hur det går för Connor Daly i ny okänd mark.
Jag tycker det är otroligt charmigt att iRacing väljer att sponsra Carroll Daly med tanke på, han kanske i och för sig har förfinat sin utrustning där hemma, men samtidigt som förare som Felix och Marcus kör lite mer top-notch utrustning då, när de kör iRacing, så har vi Carroll Daly fortfarande på sin Logitech G29 ratt, instegsmodellen.
Jag har inte riktigt tänkt med det där, men...
Det är som Felix säger, det gäller att bli snabb först, sen kan man börja gå över till de lite mer avancerade prylarna.
Ja, det har han nog gjort.
Ja. Och ja, så att han ska köra tryck, det är hillbilly över det gillar vi.
Ja, det är ett intressant crossroads mellan professionell racing och gräsrotsscenen med truckserien, för det är ju ofta många proffsförare som hoppar in där och bara provar på eller ska visa ungdomarna vart skåpet ska stå och så vidare. Och så är det så här gamla gubbar som har lite pengar över och kör några lopp bara så där för att de kan. Så det är inte jättehög standard på just truckserien, och där man ser de andra i startlistan då är det inte någon av toppförarna från Cup. Men det finns några som i alla fall kört det tidigare. Johnny Sorter vet jag spenderar en del år i högsta divisionen. Matt Crafton är en sån som är på väg upp. Så det blir nog en intressant utmaning för Connor Daly.
På tal om hillbilly, då tänker jag hillbilly musik. Och då tänker jag country. Och då tänker man countrys huvudstad. Och så tänker man Nashville.
Jaja.
Och då tänker jag ju då på... Det har ju inte hänt jättemycket på nyhetsfronten förutom det här då. Det är ju en nyhet av Guds nåde, det är att IndyCar kommer till Nashville igen. Det är ju jättekul.
Det är en fantastisk stad och det är en bra nyhet för IndyCar att man får i ordning på en ny stadsbana. Det var faktiskt ett tag sedan vi blev en ny stadsbana i IndyCar. Det var 2013 som Houston arrangerade ett lopp, och det var inte en jättehit i Houston, så det har inte blivit... kommer inte ihåg när sista loppet var där, men Nashville satsar stenhårt på motorsport nu. Så det ska bli väldigt intressant det här, se nya snabba stadsbanan där.
För det kommer både husera IndyCar och NASCAR 2021, om jag inte läst fel på den texten du skickade till mig, Jakob. Kan väl lika vara ärlig med det.
Ja, NASCAR ska också göra comeback till Nashville nästa år. Nashville har en hel del motorsporthistoria, men Nashville kommer inte att köra på den här stadsbanan då, utan de kommer köra på gamla Nashville Super Speedway där IndyCar tävlade en gång i tiden. IndyCar tävlade då i Nashville då senast 2008, första gången var 2001, och då körde man på den här Super Speedway som egentligen inte är en Super Speedway. Det var ganska kort oval på 1,3 miles, ungefär som Gateway då. Det var ett lopp som aldrig blev riktigt särskilt poppis, det var varken en publikfavorit eller... Det bjöd inte på några riktigt minnesvärda lopp, men 2006 vann Scott Dixon i alla fall ungefär en tiondel före Dan Weldon, och det var det jämnaste loppet på den banan. Och den här banan har legat stängd sedan IndyCar övergav det då 2008, men det är just Nashville Super Speedway som förväntas göra comeback i NASCAR i Cup-serien till och med under 2021. NASCARs egna historia från Nashville, det är från något som kallas för Fairground Speedway. En väldigt klassisk halvmiles short track. Som är en av världens äldsta racerbanor. Eller ja, racerbanor. Det var en travbana först. Den här öppnade 1904 och asfalterades på 50-talet. Man körde NASCAR i högsta divisionen på Fairground Speedway från 1958 till och med 1984. Och den här banan var alltid hemmasonen Darrell Waltrips favorit. Darrell Waltrip är från Tennessee och brukade alltid ställa upp inte bara i NASCARs lopp utan även så här lokala divisioner och köra där som ofta bara kunde. Och Waltrip dominerade många NASCAR-lopp på Fairground Speedway. Du håller på med iRacing ju, Ronny, eller hur?
Jajamän.
Har du provat på den här banan där?
Nej, det har jag faktiskt inte gjort.
Den lades till där i våras efter att Dale Earnhardt Jr. pushat för den. Earnhardt Jr. är ju verkligen så här, han är nostalgisk mycket av sig. Och han har ju pushat för att iRacing ska lägga till många så här klassiska små short tracks. North Wilkesboro och en annan sån som man pushade hårt för. Mm. Så den här banan lades till på iRacing i våras. Den används än idag och det här är en bana som många fans också är väldigt nostalgiska kring. Och det var många upprörda röster som menade att det här är den banan som NASCAR borde återkomma till. Inte Nashville Super Sweet Speedway på andra sidan stan. Så motorsportintresse finns det mycket av i Nashville och på det sättet så är det ju inte en slump att både NASCAR och IndyCar återvänder till stan nästa år.
Mm.
Utan det här intresset kommer från ganska hög ort och man har ju pushat länge i den här stan för att få dit mer sporter och mer stora event. Och NASCAR har ju sin årliga bankett i Nashville numera till exempel. Den är inställd i år, men det var väldigt välkommet. I Nashville så finns ju något som kallas för Broadway, vilket är där alla syltor ligger och turistfällor. Mm. Och där körde NASCAR-gubben en parad i höstas till exempel. Så det kommer nog bli en rejäl fest i Nashville nästa sommar.
Ja, precis. Och bara att namnet på den här tävlingen kommer att vara Music City Grand Prix. Det säger en hel del om att det här kommer att vara mycket mer än ett race, utan det kommer att vara ett event av Guds nåde som kommer pågå förmodligen hela veckan. Och om man tittar vi på Indianapolis Motor Speedway under Indy 500-veckan till exempel, där det är en hel del musikakter och det är ju countrymusik där som gäller just den veckan då, så kommer ju detta antagligen vara upphöjt i tio. Jag kan nog räkna med att det kommer, om man gillar countrymusik eller musik överhuvudtaget, så är det något race man ska åka på här nu och det är inte Indy 500, så tror jag Nashville skulle nog ge en komplett upplevelse för den som är ute efter lite rajtan tajtan.
Ja, alltså Nashville är ju en väldigt vänlig stad och det finns ju så mycket att göra där. Jag besökte här Broadway och var i Nashville i några dagar för några år sedan och man kan göra utflykter, liksom Jack Daniels destilleriet ligger i närheten, ligger en timme bort från stan och det är också en upplevelse i sig.
Lynchburg heter den staden, det har faktiskt varit och kan ju rekommendera att dit ska man åka och så dessutom då ska man passa på att besöka alla torget, liksom, huvudgatan i Lynchburg, och vilken huvudgatan det är, kan man säga, vad ska man säga?
Det är enda gatan.
Det är den enda gatan och det är en rondell mer eller mindre, det ligger barer och på ställen, men det är ju lite, vad är det inte typ så här alkoholförbud på helgerna, tror jag. Det är ganska farligt.
Det är ju det som är så sjuka med amerikanska södern, det är de är hårt traditionella kan man säga. Men de är flexibla i alla fall, så att Jack Daniels, de drar in turister till resten av stan också och där, i alla fall i giftshoppen får de sälja alkohol, men om man ska käka lunch där, då får man dricka läsk eller vatten.
Vi är ju sjukt snopna, för vi gick ju på sån här guidad rundtur i distilleriet då, så fick vi en sån drinkbiljett då som vi skulle använda efter rundturen, så såg man ju, var man lite törstig på JD såklart då. Men då fick vi lemonad efter rundturen och bara, vad är det här då?
Väldigt typiskt sydstatligt i och för sig, ja, men jag förstår den här snopenheten. Jag skulle köra bil den dagen, så att det var inte tal för JD för mig, men mycket märklig situationen var, jag hopp.
Men för att återgå till Nashville, så är det faktiskt en av de höjdpunkterna jag har varit med om under mina resor till USA. Det var, vi besökte en bar som hette, jag tror att det heter Wild Horse Saloon. Där det var alltså, det var det så här line dancing och man kunde spela biljard. Och alla hade cowboyhatt på sig, inklusive jag själv då. Och det var tuggtobak och det var all in på alltihop där. Och det finns gott om sådana syltor, som du säger, Jakob, på den här Broadway. Ja, men ska vi vrida tillbaka detta till racingen kanske, så tittar vi på banan som ska husera i stan under den här helgen då. Vad tillför den, tror du, till kalendern mot vad vi normalt sett ser på i kalendern?
Tillför. Något som kommer göra banan väldigt unik, det är ju den här enorma bron som de kommer köra över.
Vad är det Robin Miller säger? Robin Miller som skriver, journalist som skriver för Racer.com och även kommenterar för NBC, va? Han skrev en artikel här nu idag faktiskt, det är måndag nu, att det, alltså raksträckorna där över bron gissar jag, är alltså 200 fot längre än raksträckorna på Indianapolis Motor Speedway. Och så var det, ska jag säga, första kurvan är bredare än, det finns en bana som är i Cleveland, va, som heter Burke Lakefront Airport. Den är så känd, den körs inte längre nu på IndyCar-kalendern, men den är ju känd för, ja, det är den bredaste kurva jag någonsin har sett i mitt racingliv. Mm. Den ska typ matcha den på något sätt, så att den har, och alltså, den är väldigt upp och ner också. Elevationen är väldigt stor också, så jag till och med får Barber Motorsport Park att falna.
Det är nästan det Miller säger är en bra sak som oroar mig lite. För jättehöga hastigheter och stadsbanor brukar inte gå i hand och hand jättemycket. Jag nämnde banan i Houston tidigare, och det var ju där Dario Franchitti hade sin olycka där hans karriär tog slut. Liksom. Mm. Och sen på senare tid så Sofia Flörs olycka i Macau var väldigt otäck. Så jag är inte helt hundra på om man ska designa en racerbana mitt i stan som ska ha spektakulärt höga hastigheter. Det finns andra styrkor som stadsbanor ofta har. Vilket den här banan dock verkar ha. Den kommer ju vara väldigt teknisk, och den är väldigt kuperad, tror jag kommer göra loppet till något alldeles extra då. Men just det här med höga hastigheter på stadsbanor, jag är inte såld på det.
Jag tror att USP:en med hela den här Nashville-upplevelsen kommer vara just allting runt omkring också. Mm. Så nej, men kul tillskott till kalendern ändå.
Ja, men när man tittar på IndyCars historia kring stadslopp så är det ju inte... Det finns ju mer floppar än hits, kan man ju faktiskt säga.
Ja.
Jag har räknat att det här är den 18:e staden som arrangerar ett stadslopp eller ett lopp på lokala flygplatsen. Så då inkluderar den här Cleveland som du nämnde. Och sen så i Las Vegas så har man kört på två olika stadsbanor. I Miami 3 stycken. I Detroit 2 stycken. I Denver 2 stycken. I Houston 2 stycken. I 3 olika sekvenser. Och sen så stadsbanan i Meadowlands. Kommer du ihåg den?
Nej, faktiskt inte.
Du ser. Baltimore var en bra bana, men den gick i konkurs efter 2 år. Edmonton då?
Jag känner ju att jag har för dålig koll på historiken och banorna på det sättet. Så att jag, av egen erfarenhet så tycker jag ju till exempel att St. Pete är en väldigt bra stadsbana. Detroit är ju också, har ju också sina fördelar så. Men ser man till hela den här listan som du radar upp här nu, så har jag alldeles för dålig koll själv här. Men vilka är dina favoriter bland de här?
Alltså Cleveland är en bana som... den är ju i och för sig saknad. Det var ju ett offer till när Indy Racing Lead och Champ Car slogs ihop inför 2008. Och det fanns inte plats för Cleveland på den nya kalendern, och då blev borgmästaren i Cleveland arg, och nu tror jag att flygplatsen har rivits.
Mm.
Det är ju en bana som var som en riktig road course, men bara väldigt, väldigt bred. Såklart. I Montreal så körde man på Formel 1-banan några år, och det är, om man skulle snacka Formel 1 så sätter jag den alltid i topp 3. Surfers Paradise i Australien, det var också ett offer till när serierna slogs ihop. IndyCar alienerade stadsledningen där, kan man säga. Så det skulle jag påstå var mina 3 favoriter. Men ändå, som jag säger, loppet i Detroit har ju funnits med ett tag. Och nu är det Penske som driver det. Long Beach är en given klassiker. Toronto lika så. Så det, om den här listan... Ska jag dra igenom den? Eller
ja,
inte?
Gör det.
För vi har Cleveland, vi har Las Vegas, vi har Long Beach, vi har Meadowlands, vi har Miami, Toronto, Detroit, Denver, Surfers Paradise i Australien, och sen Vancouver i Kanada, Houston, Montreal, St. Pete, Edmonton, San Jose i Kalifornien, Sao Paulo i Brasilien, och så Baltimore är de städer som gått före Nashville att arrangera IndyCar-lopp. Och några av de här har ju varit så här collateral. De har försvunnit av, inte för att de har varit opoppis, utan av andra anledningar, men ändå lopp som Houston, Meadowlands, Las Vegas, Baltimore, det har ju varit för att de inte gått hem för publiken hemma, alltså bland invånarna i stan. Så det är liksom det kruxet för Nashville kommer bli, tror jag.
Ja, om ni lyssnare har någon särskild favorit bland de här som inte vi har, som inte Jakob har favoriserat här, så skriv gärna om ni har någon kul anekdot eller något minne, särskilt minne från de här på, ni kan mejla till oss på podcast@indiepodden.se eller posta i våra sociala mediekanaler, för det är jättekul att höra och få nya infallsvinklar. Kan inte du, Jakob, ta på dig det här i veckan att publicera ett eller två eller kanske till och med tre klassiska lopp från just stadslopp?
Ja, det kan man absolut göra, och lite bortglömda banor och sådär.
Innan vi fortsätter så vill jag och Jakob slå ett slag för vår samarbetspartner TicoRacingShop.com. Och får man säga, det är synonymt med Tico Persson då, som driver den här unika butiken. Och unikt är väl det som spontant kommer till in i tankarna, tycker jag, när man tänker på TicoRacingShop.com, Jakob.
Man önskar nästan att man vore lite barn igen, för det är liksom... Man känner sig som ett barn på julafton när man bläddrar på hans hemsida, ja.
Och nu har han ju dessutom renoverat butiken till toppskick. Så där finns ju allt från, det finns väl någon modell, alltså nej, inte en modell utan en fullskalig, riktig F3-bil tror jag. Han har gått om riktiga bilar i butiken som står, alltså fysiskt i butiken då. Så runt de här har han ju byggt upp då mängder av hyllmetrar med modellbilar, från diecast-modeller och så minihjälmar till exempel, posters, allting, alltså originalaffischer då till exempel. Så att har man vägarna förbi Hamsta till exempel, så är du bara inne och botanisera i ett antal timmar och prata med Tico och fråga. Det finns alltid goda guldkorn tror jag också inne på lagret där, som man inte alltid har framme men som kan plockas fram vid behov, om man säger så.
Ja, det ser, jag bor ju på heltid och... Helt fel sida av Sverige. Jag bor ju i Uppsala, så det är mycket närmare för dig och Gergej, och det gör mig lite avundsjuk. Men
vi kanske ska börja göra så som Ullared gör, att man typ chartrar plan från Norrland ner. det kanske hade varit något. Men,
ja.
Men alltså, hemsidan går inte av för att hacka det heller, för där hittar du ju allting som man erbjuder. Absolut. Till försäljning då. Och någonting som jag gillar ju, det är ju, alltså svensk Formel 1-historia är ju någonting som jag tycker är roligt att förkovra mig och fördjupa mig. Och det är alltså Joakim Barninger, vi har Ronnie Pettersson, Stefan Johansson såklart.
Och så Bertil Roos, glöm inte.
Bertil Roos, nej precis. Och så att,
du gillar ju hjälmen så mycket.
Ja, visst, absolut. Så där är man ute efter modeller och minihjälmar och så kring de här förarna till exempel, så erbjuder han ju det också. Sen får man ju inte glömma att Tico är ju även officiell återförsäljare av Felix Rosenqvists supporterprylar, så det är ju dit ni ska gå in om ni vill köpa alltså PK-tröjor, kepsar till exempel, eller hans senaste, eller årets bilmodell till exempel, Entity Data-bilen där. Då är det ju till TicoRacingShop.com ni ska vända er för att hitta detta.
Klistermärken till bilen har vi där, alla Formel 3, Formel E-bilar, så man kan förkovra sig mycket.
Ja, sen är det ju så att om du surfar runt på nätet så finns det ju väldigt mycket just diecast-modeller som erbjuds utanför det här. Men det är ju, för den som samlar till exempel, eller om man bara vill ha bra kvalitet, så är det ju så att det är ju vissa märken då som du ska satsa på till exempel. Det finns en tysk tillverkare som heter CMC tror jag, så har vi Spark-modeller och så BBR modeller, italiensk märken, och så Tecno, så också från Italien då. Så att det är ju, Tico har ju satsat på just de här premiummärkena då, det som kanske de här riktigt som riktiga seriösa samlare satsar på då. Så att går ni in på TicoRacingShop.com och botanisera, så kan ni räkna med att allting där är antingen är original som original posters från 70-talet till exempel, till de här kvalitetssamlarmodellerna då, för diecast-modeller då. Så att jag vet ju att din pappa förlorar, det kanske hade varit någonting för dig där att gå in där och köpa något, men det säger inte nu till din pappa, det är ju hemligt i så fall.
Ja, just det, men för alla er andra, det är ju snart jul också, så att det finns många presentidéer där för precis alla i alla åldrar.
Så ja, vi vill säga, gå in på TicoRacingShop.com och botanisera där. Om inte ni hittar någonting direkt nu som ni vill satsa på, så kanske det sår ett frö för fram till jul, som Jakob säger. Så tack till TicoRacingShop.com. Vi nämnde ju det alldeles i början, första avsnitten av Indiepodden, att det hade ju varit roligt och att vi hade typ, att man kunde arrangera eller sätta ihop ett paket där vi kan resa ett gäng till något av de här racerna för att titta från företrädesvis Indy 500 kanske, att man har haft en paketresa där när man sitter ihop hela upplevelsen så. Men förutom Indy 500 så tror jag faktiskt ett sånt typ en Nashville-racet hade varit kanon. Premiären i St. Pete hade inte heller varit fel. Mm. Men vi får väl se. Covid får väl lugna ner sig först innan vi börjar tänka mer i sådana banor. Men gott om planer och tankar finns det i alla fall.
Det börjar bli aktuellt ju. Eftersom nu, om ett par veckor, när vi återvänder till Indianapolis Motor Speedway för Harvest Grand Prix. Då kommer de släppa in 10 000 fans per dag. Tror jag det måste vara.
Mm.
Jag vill inte säga att det börjar ljusna. Men logistiken finns på plats för att kunna tillåta fans igen i alla fall. Mm. Och det här ser man ju också i Europa. Nu blir det publik på Formel 1-loppet i Sochi, i Ryssland till exempel. DTM hade folk på plats på Nürburgring. MotoGP hade 10 000 på Misano nu.
Mm.
Så vi har blivit klokare det här senaste halvåret då.
Det är väl att vi vill få till det här. Från att vara, okej, det är ett stort steg i att börja ha publik på banan runt kring evenemanget. Det är en sak, det är jättekul, ett bra steg i rätt riktning och att det är ett tecken på att det förhoppningsvis går åt rätt håll. Så. Men från det till att det blir folkfesten igen,
ja.
Det är ju, då är det ju då det krävs, då ska det vara riktigt mycket folk och det ska vara en jäkla blandning och folk ska prata med varandra och interagera med varandra och det ska vara shower och det ska vara allt. Allt som hör till då. Där har vi ju en bit kvar liksom. Men som sagt, hoppas att detta får ordning på sig nu under andra kvartalet eller tredje kvartalet nästa år. För det är vilket datum säger de nu när vi ska köras?
I augusti. Hela kalendern är väl inte riktigt klart så jag har inte sett något exakt datum. Men Indycar har för vana att släppa kalendern ungefär så här års och nu är det extra komplikationer så det är inget konstigt att vi inte har 2021 års kalender klar än, med tanke på att vi hade 2020 års kalender klar för 3 veckor sedan ungefär.
Yes. Så,
ja, men det kommer augusti är det klart i alla fall. Så i helgen då, vad har vi för racing att se fram emot då, Ronny?
Ja, vi har ju MotoGP till exempel, den här gången från Circuito Barcelona. Det har vi och sen så har du ju stenkoll på resten. Vi har ju, ja, IMSA har vi ute i helgen. Förhoppningsvis med Rasmus Lind bakom ratten i en av bilarna i IMSA Challenge prototypklassen.
Och sen så har vi faktiskt till av mina favoritlopp. Jag har ju en del. Nürburgring 24 timmars börjar på lördag då. Det ska bli kul att kolla på en till 24 timmar sen till helg. Och sen så är det Spa 24 timmars nästa helg tror jag.
Just det. Och så har vi Formel 1 också som väntar.
Ja, precis. Inte favoritbana där i Sochi i Ryssland. Men det är, på något sätt har det varit Bottas starkaste bana. Så kanske att Valtteri Bottas äntligen kan utmana Hamilton på riktigt den här helgen.
Mm. Det återstår att se, det är kul. Och sen så är det IndyCar-helgen därpå. Då är det andet 3 oktober så är det ju då som sagt på Harvest Grand Prix på Indianapolis Motor Speedways Road Course. Och sist men inte minst så har vi även Linus Lundqvist tillbaka på banan i Formula Regional Americas där han fortsätter anstormningen mot totalsegern i mästerskapet. I helgen kör de på klassiska Sebring, så missa inte det.
Yes.
Men till dess på återseende och tack Jakob. Att lika kul.
Ja, och tack Automotorsport och tack alla som kommer med kommentarer på sociala medier och så vidare. Fortsätt med det och så fortsätter vi lägga upp lite mer IndyCar content därmed.
Ja. Should I want to know where my easy rider gone? Should I want to know where my easy rider gone? She's an easy rider but she do ride hard so long.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.